Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hej, välkomna till veckans avsnitt av Receptack, ett specialavsnitt. Ja. Vi är ju, som vi pratat om under hösten, äntligen i Göteborg.
Vårt älskade Göteborg.
Ja, men städernas stad, ja. Kan man säga. Den är ju, vi sitter just nu i vårt hotellrum på Jaycees, det nya hotellet i Göteborg.
Ja.
Med alltså ett panorama fönsterrum och har hela Göteborgs puls under våra fötter.
Ja, men alltså det är internationell standard och känsla. Ja. Det här rummet, det är fönster från tak till golv, på 18:e våningen är vi nu och blickar ut över något sorts konstigt liksom mot.
Mm, det kallas mycket
mot. Det är mycket mot.
Är det Kållaresmotet eller?
Ja. 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 Det här är ju Bollnäsmotet som är alltid packat på Bollnäsmotet.
Bollbygd.
Vad kan det...
Nej, det är något mot där.
Älvsborgsmotet.
Ja, och vi är då som sagt i Göteborg med våra älskade tjejer Maja och Lisa.
Ja, på en sorts matresa.
Ja, på någon sorts matresa.
Inspirations- och matresa.
Det är skymning här i Göteborg just nu. Det är lördag. Vi har ju precis varit och haft en upplevelse på ett ställe i Göteborg som serverar
havskräfter.
Ja.
Hedlunds havsbar. Jag fick ett tips via en följare.
Alltså, Hedlunds.
Var har man Göteborgs bästa havskräfter? Och det var någon som sa Hedlunds havsbar. Mm. Och jag kan säga att efter så var vi inte besvikna.
Alltså det infredes en del förhoppningar, kan jag säga. Det var faktiskt de godaste havskräftorna jag ätit i hela mitt liv.
Ja. Men det är ju också något, det låter ju som en klyscha när man säger det, men skaldjur är ju bättre här.
Ja, men
alltså, så är det ju.
Jag fattar ju att de håller på och pikar oss på östkusten som de gör, göteborgarna. Jag fattar det.
Ja.
Det är de värda.
Ja.
Eller, de är inte värda. Det ska ju vara värda.
Ja. Ja. Nej, men det är ju för det är också, jag har läst på lite om det här då.
Mm.
Det är ju något med skaldjur som gör att efter ett visst antal timmar från att det är fiskat så börjar det frigöras någon typ av ämne i skaldjur. Så kanske det är med all fisk egentligen, eller? Ja, du har jobbat mycket med fisk.
Ja, men det här vet jag inte så mycket om. Jag vet bara att det är bättre nära havet.
Ja, men just i skaldjur så är det något som utsöndras. När du köper liksom skaldjur på Hallen i Stockholm eller något, så är de jättefina och dyra och goda, men de smakar inte som de gör i Göteborg på västkusten, för det är kortare tid från hav till mun.
Så enkelt är det. Och den här Hedlunds havsbar ligger alltså vid Saluhallen i Göteborg. Vi åkte dit med, alltså, tänkte att vi ska stå och tränga en jävla saluhall och liksom få några liksom helgsugna göteborgsgubbar liksom i ryggen tiden och står och trippar på tå. Nej, då hamnar vi alltså i ett fönsterbord på en liksom restaurang då som ligger i saluhallen, men ändå på hörnet utanför, så att man liksom fick lugn och ro, utsikt över torg, en kall Mellerud. Och så fick vi ett ostron då som var friterat. Och så var det en yuzu och en sojamajo.
Nej, men dra åt helvete. Just så bra som jag mådde där och då kan jag inte riktigt minnas att jag har mått så bra på senaste som jag gjorde just då.
Nej,
vi är i Göteborg, vi är barnfria. Vi har första gången för båda oss som vi är barnfria från vårt yngsta barn sen det kom liksom en hel helg. Det är ju en känsla av frihet som är obeskrivlig nästan.
Svårt att relatera till det om man inte har barn. För det är, man tog de här dagarna för givet tidigare.
Det är också liksom, så när man kommer till Göteborg så slås man så mycket av hur mycket Göteborg det är att komma till Göteborg. Alltså...
ja, det var ju kul. Det första som hände när vi klev av här på tågstationen, när vi går,
ja,
så möter vi en man. Kan du berätta vad han...
Ja, men vi möter en man som bara går...
lugnt och tryggt.
Lugnt och tryggt förbi trädgårdsföreningen, ja, liksom strosar. Och han käkar en rulltårta.
Som en kebabrulle.
Som en kebabrulle. Bara direkt ur paketet. Alltså bara
och han gjorde ingen grej av det.
Nej.
Och det var ingen så här, det var inte så att det var något weirdo heller.
Nej.
Det var bara en göteborgare.
Men
som
han bara fått feeling. Det är lördag. Ja. Jag ska strosa och trycka i mig rulltårta. Bara rätt in i ansiktet. Det är, undrar, är det en Göteborgs grej liksom, att man äter rulltårta på det sättet?
De kallar det, det är en klassiker, det är en dubbelspecial, det är en fika. Det är säkert någonting. Är det dumma huvud eller? Det är som man gör.
Det såg jävligt gott ut också.
Ja.
Man har sådana halvfabrikat rulltårta med liksom, ja, vit kräm i.
Ja.
Gott som djävulen ju.
Ja, det var väldigt befriande. Att det kändes bara så, okay, nu är lite mer, Göteborg är ju bättre än Stockholm på många sätt och lite mer avslappnat.
Ja.
Du hade ett uttryck som kanske inte passar sig på själva ordet, men skit i vilket ord det är nu, men ni förstår vad vi menar. Att Göteborg är som Stockholm fast utan
horungar.
Ja,
ja, det finns ju en t-shirt.
Ja, det gör det, okej.
Okay. Ja, det finns en t-shirt med det trycket. Göteborg som Stockholm fast utan horungar.
Mm.
Och det värsta är att det stämmer. Alltså det gör ju det.
Ja.
Det är liksom, Göteborg är lika hög standard på mat och hotell och allting. Och klubbar och allting.
Bättre alltså.
Bättre. Men det finns inte lika många horungar.
Nej, det är så enkelt.
Det är bara så enkelt. Alla horungar flyttar till Stockholm.
Ja, exakt.
Så det är liksom det fina som är kvar här.
Nej.
Jag känner att jag på något sätt, Göteborg har växt på mig på senaste åren också. Innan har det varit förknippat med att man kanske åker ner på någon konsert eller att man är här och jobbar och tycker, beklagar sig lite över vädret och att det alltid regnar och piss. Men nu känner jag så här, det är något med Göteborg som... Jag känner nästan att jag skulle flytta.
Ja, du sa det. Om du skulle få möjlighet att få en roll där du kan bo liksom ett halvår här och spela, ja, då skulle du ta det.
Ja, nej, men alltså varför inte?
Jag håller med. Det är jättebra. Och vi bor som sagt på Jaycees, det nya hotellet i Göteborg som är jävligt fint.
Ja.
Och igår så när vi kom fram så satte vi oss i deras otroliga pool, lounge,
ja,
spa.
Mm.
Och fick... dunderdrinkar och sen så käkade vi någonting så gott som klassiska jävla lobster rolls.
Ja, på brioche.
Det är sällan man äter det.
Ja, nej, det är bra.
Brioche är ju lite av en hemlig, liksom inte hemlig, men det är en del av himlen man inte tänker på så ofta.
Ja, nej, det är så jävla vackert. Ja, men vi ska inte bara sitta och runka över Göteborg, även om vi skulle vilja göra det en timme, utan vi ska ju spela in ett poddavsnitt. Och den här veckan så är det lite specialavsnitt ju, eftersom det är ett resespecial.
Ja.
Och vi kommer inte ha någon rätt.
Nej, nej,
stäm oss.
Nej, men vi kommer ju prata om det vi har ätit och ska äta och saker som rör mat.
Ja, det kommer vi göra.
Till exempel så Samanda Ekman,
ja,
radioproducent, har egen podd ju.
Träffade henne här om dagen när jag var med i Cyklopernas land.
Hon har ju den här podden Till sängs med Malena Ivarsson.
Oj.
Ja.
Hon kommer sexuellt eller?
Ja.
Spännande.
Det är absolut. Och hon kommenterade på en avsnittsbild vi hade förra veckan, tror jag.
Mm.
Och så sa hon så här att, ja, men tack för en underbar podd. Blev så nyfiken på att höra era erfarenheter om myten om kärlek i matlagning. Alltså i samband med klippet om kaka och vispningen. Det går ju ofta åt helvete när man är arg och lagar mat. För mig, inom parentes.
Mm. Alltså hon åsyftar ju då alltså när vi pratade om kaka och ceremonin i den här dokumentären Tre pappor. Där en av papporna, vi kan lyssna på det.
Mm. Tycker du gör jättefint?
Ja, men det är alltså, det är inte så svårt att stå och vispa.
Men hur känns det att blanda liksom? För jag tänker, även här så går det att ha den här, så här intentionen om att så här, nu är det ceremoni, den energi och så här intention som vi stoppar ner de här grytorna nu.
Mm-hmm.
Det kommer finnas där uppe också.
Det skulle jag ha sagt innan, för jag har bara stått och vispat helt med de här och bara... Ja, okej, men då ska jag försöka få i lite...
Alltså jag tror, du vet, man har ju sett experiment när man typ så här säger snälla saker till vatten så bildas det vissa mönster.
Mm-hmm.
Och säger man så här elaka saker så bildas det andra mönster.
Okej.
Okay. Så det är lite så här också, att om man står och vispar och är så här glad och kärleksfull, Då blir det en kärleksfull kakao. Mm-hmm. När man typ vispar och arg och bara stoppar ner massa hat liksom, då blir det något annat.
Jag har ju svårt att se att det överförs chokladen på något sätt. Men det ska bli kul att se det gifter sig med den där ceremonin som är lite spännande att se vad det ska bli för något.
Ja, han beskriver ju då att när man vispar...
det är ju... Det där är samma klass... Alltså, han som grillar inomhus
i plötsligt i vindsläpp.
Ja, det är precis samma klassiker.
Men han menar ju att när man vispar kakaon så måste du göra med kärlek för att då skickar du ner kärlek. Jag vet inte varför jag tycker det är så kul.
Men, just, de säger så deppiga till kakao och vatten. Det går inte att få kärlek. Det är
nej, men liksom, vänta. Jag skickar energier. Men frågan som kom upp då hos Samantha är ju liksom, kan vi känna igen oss i att mat blir bättre om man verkligen skickar ner kärlek i det, om man på en bra plats i livet eller kanske liksom mår bra och då blir maten god, och hur vi ser på det, och där, det började vi prata lite om, och jag kände ju kanske att det är så, medan du kände att så är det ju absolut inte.
Nej, men jag känner nästan tvärtom, eller tvärtom kanske jag inte gör heller, men jag känner liksom att om jag är arg, stressad, sur, då ser jag ändå det här, då ser jag matlagningen som en liten frizon. För det här är ingenting som är mitt liv är piss nu.
Nej.
Kan påverka faktiskt det här. Det här enda jag kan påverka mitt liv nu är att maten blir god.
Mm.
Allt annat är stökigt kanske. Det är kanske skitbarn som skriker och allting.
Mm.
Men den här köttbiten, den hör inte barnskriken.
Nej.
Den hör inte, känner inte världens tongångar.
Nej.
Så där kan jag ändå lägga... Det kan jag påverka någonting till bättre.
Ja, men jag tänker också så här, alltså, om det skulle stämma så skulle så här, alla fine dining-krogar där folk står som militärpersonal och blandar en bearnaise liksom, på fransén under uppseende av en stenhård linechef. Liksom. Det är inte mycket, det är inte kärlek nere i den bearnaisen. Det är disciplin, ilska, frustration,
rädsla.
Långpass, rädsla. Ja. Nej, och den blir skitbra ändå. Men jag kan ju bara känna att så här, när man står hemma och lagar mat och du känner att alla barn gör någonting bra och trevligt och inte stressar dig och du är på en bra plats i livet och du är sams med din tjej och liksom, då blir maten godare. Ju.
Ja, alltså, det finns egentligen ingen motsatsförhållande i det jag sa. Nej. Precis. Det där med jag sa att man kan påverka, för man kan ju fortfarande må bra och laga god mat, så att säga det.
Ja.
Men jag tycker inte att det är något utav det andra, så att säga.
Nej. Nej, men jag tycker att det var en bra fråga.
Ja, det är inte så där, tycker jag. Den typen av frågeställningar är ju liksom det som egentligen vi pratar om mycket. Vad är matlagning?
Mm. Spännande.
Du blev ju golvad av en låt här, hörde jag. I Så mycket bättre.
Ja.
Kan ju lyssna på den.
Men ingen annan rör mig som du. Nu står
Molly Hammar.
Mm.
Det är sällan man blir golvad av en låt Så mycket bättre.
Ja, och det gör den kanske ganska platt, eller?
Ja, men det får man väl vara.
Att man bara...
Ja, men ja.
Det är precis, det är ju precis det som är tanken. Den är cyniskt framställd för att folk som jag ska bli drabbade.
Ja, och jag är ju som ni kanske vet inte så musikorienterad. Det kanske inte vi har pratat om så mycket, men jag har gjort det.
Du hatar ju musik.
Ja, mycket.
Ja.
Ja. Jag la upp här för någon vecka sedan att jag sprang min första mil med musik i öronen efter 2 års löpande.
Ja, just det.
Folk blev galna och tyckte jag var dum i huvudet. Men det är för att jag inte tycker musik liksom tillför så mycket.
Nej.
Och sen så lyssnade jag på, eller jag kollade på Cyklopernas land.
Mm.
Där Moa Wallin
var
en av panelmedlemmarna den här veckan. Och hon pratade om, hon gillade inte heller musik.
Nej.
Hon pratade om det.
Ah, okay.
För vi kan spela upp det.
Ja.
Är inte musik den kulturform som behandlas absolut mest slentrianmässigt? Alltså så, man lyssnar på musik när man typ går och handlar, eller åker bil, eller tränar, eller vad fan som helst. Så skulle man aldrig bete sig mot någon annan kultur. Jag tror att det är dåligt för människor att alltid få den här stimulansen. Alltså, och dåligt för musiken, liksom att musiken alltid är med, men aldrig... får stå i centrum. Utan istället så har människor bara det här ljudet i bakgrunden hela tiden. Alltså det är det som är dåligt för människan.
Ah, okay, jag fattar.
Och känslorna inte kan stå på egen hand. Det är som att vara porrberoende. Mm. kan jag tänka mig att det är.
Ja, det där, hon satte liksom fingret på vad jag tycker är problemet med musik.
Ja, och vad är det då? Alltså?
Ja, men det är liksom att nummer ett så blir jag provocerad av musik. För att musik berättar för mig vad jag ska känna.
Mm.
Och det är väldigt så här, ömkande om sina egna känslor i musik ofta. Det är mycket, ja. Och vilket jag blir provocerad av. Berätta inte för mig, din jävel, vad jag ska... Så kände jag ofta med musik.
Ja, men det är ju för att du är rädd för känslor, Niklas. Det har vi pratat om tidigare.
Jag är inte rädd.
Du är rädd för att känna saker.
Men ska inte en jävla... Musiker ska inte berätta för mig vad jag ska känna.
Men det är det som är deras roll. Det är därför de är satta på jorden. För att de ska beskriva det som vi själva inte kan beskriva med musik. Musik är liksom... Alltså jag känner mig så främmande inför det här, dig och Moa, liksom er inställning. För att musik är ju vårat sätt att kommunicera med Gud, typ. Alltså för
jag
mig är det...
vad du menar, ja.
Men... Det är liksom vår enda portal till ett högre väsen är musik. Om du lyssnar på Mozart eller om du lyssnar på Bittersweet Symphony eller liksom... Det är ju ett sätt för människan att komma nära det eviga universum genom konst.
Jo,
liksom.
Men det där vill jag inte höra.
men alltså, jag tycker det snarare att så här, varenda sekund som man inte egentligen lyssnar på musik är slöseri med tid. Det är det första jag gör när jag kommer hem och börjar laga mat och barnen kommer hem, så då drar jag på musik. Det är första som händer när jag vaknar. Jag väcker mina barn till musik och liksom, jag har en ljudpuck i köket som den ska vara igång. Annars är livet bortslösat.
Man skapar platta individer med musik. Som inte klarar av att hantera tystnad och liksom vad livet handlar om.
Ja, och vad handlar livet om då?
Att härda ut.
Du ser alla... Ibland är du så finsk så att det liksom inte finns.
Det är därför det är det som jag gillar med Göteborg. Det känns som att i Göteborg, ja, så gillar man inte musik.
Nej. Det är bara världens största eventstad. Sveriges största eventstad med mest konserter per capita.
Nej, det är helt fel såklart.
Ja, nej. Ja. Du är helt ute och cyklar här. Men både du och Moa tycker jag liksom, det här med musiken, det är någonting som ni måste prata med terapeuter om. Att ni inte kan ta till er musik. För det är en väg in i...
Jo, men som hon säger också, det är ju som slentrian. Liksom, folk kämpar hur länge som helst med det här. Och så går runt, så går liksom folk och typ bara städar hemma och hör inte vad de sjunger. Om man inte lyssnar på enda textrad i en låt, då pissar man ju på den som har gjort verket.
Ja, men har du aldrig blivit bort... Har du liksom aldrig stått på en konsert och blivit helt liksom bortblåst av...
Jag har inte varit på
musik?
Konsert.
Nej, det är klart. Kan du inte följa med mig på konsert någon gång? Kan du inte liksom...
Nej. Vet du vad?
Nej, men okej, men du sprang.
Ja.
Och lyssnade på musik.
Ja.
Och det gjorde någonting med dig.
Jag tog inte...
Du slog personbästa.
Tredje bästa tid någonsin. Och ja, jag trodde jag låg på ett tempo som var söndagstempo. Alltså, ja, såhär, verkligen tog lugnt. Men jag flög fram bara.
Ja, och då satte du på en spellista som var så här BPM
175.
Ja, som ska stämma med ditt löpsteg, ja, då. Ja.
Och det hjälpte till. Men då fanns ju ett syfte med musiken. Då började jag tycka om musiken.
Aha,
då fanns
det liksom en... så. Du tänker inte på liksom vad de sjunger och vad de säger.
Herregud, det var ju allt från... Det var ju jävla, lät ju som allt från hård gangsterhiphop till lät som liksom Måns Zelmerlöws liksom låtar. Typ.
Ja.
Alltså vad som helst. Bara hade rätt VPM. Liksom. Och då tyckte jag, okej, nu har musik ett syfte för mig.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, men jag fattar. Ja, men det är någon sorts kliniskt förhållande till musik då, som inte är... själsligt överhuvudtaget.
Nej, det är det verkligen inte.
Nej, det där är vi olika.
Jag vill bara lyfta det som en grej.
Ja. Mm. Ditt hat till musik.
Hi, it's me, the girl from the bus. Remember the last tour? Well, information is not knowledge. Knowledge is not wisdom. Wisdom is not truth. Truth is not beauty. Beauty is not love. Love is not music. Music is the best.
Jag snackade sjöpung förra veckan nu.
Ja, just det.
Fanns det på hallen? Du kollade allt.
Jag kollade inte.
Nu börjar mörkret lägga sig lite mer, vet du vad? Det börjar som glitter nu av alla lampor som lyser upp. Man ser liksom den här Götaälvsbron, ja, där borta. Man ser Ullevis tak. Man ser mycket.
Jag önskar ni som lyssnar kunde vara här och se hur vi har det. Vi ser hur liksom, här ligger hon framför oss i Göteborg och bara skimmer och öppnar upp sig som en sjöjungfru, som en sjöpung, som en stor varm sjöpung som bara väntar på oss. Ja. Ikväll ska vi ut och äta,
vi ska
dricka.
Vi ska käka på det här som alla, alltså, vi har fått mycket tips. Så varenda människa nästan har tipsat om Bar La Lune. Och dit ska vi.
Ja, vi får se om hypen håller.
Det tror jag. Men det har ju också varit, den här helgen är också en, inte bara att vi är här, utan det är också en premiärhelg ju. För Bonusfamiljen-filmen som du såklart är en stor del av.
Ja, så är det. Hur vi hade premiär i fredags och det var fantastiskt. Alltså, jag är så liksom stolt och glad över filmen och det är ju någon typ av grand finale för hela de här 7 åren som jag har jobbat med den här serien, som jag är så stolt över. Som
det är en stor del i ditt liv verkligen ju.
Ja, det är det verkligen. Och vi hade premiär och liksom, det var en fin upplevelse och jag har fått recensioner som är, alltså när man gör långfilm på en tv-serie så är det inte så tacksamt. Jag hade förstått redan innan att kritikerna kommer ju inte kanske älska det, för att det finns väl något, det finns väl något cyniskt i att göra en långfilm på tv-serie och folk tror att det bara är för att tjäna pengar och hej och hå och så här. Det är såklart att det finns ekonomiska incitament i det, men det är framförallt för att det finns historier att berätta om den här familjen. Som jag tycker känns relevanta och viktiga, annars hade vi inte gjort det. Och jag är väldigt stolt över den. Och så har vi fått så här, ja, men vi har fått så här, vissa recensioner har varit bra, vissa har varit dåliga. Det har väl varit lite så här, treor och någon fyra och någon liksom tvåa.
En etta också.
Men sen har det kommit en etta.
Svenska Dagbladet.
Och den vill jag ju stanna lite vid.
Ja, men det är så kul, för jag tycker det är så kul att du ändå, man märker ju på det att den här ettan har ju satt sig på det.
Jo, men jag är ju lite känslig och egentligen borde man vara som skådespelare som säger så här, jag läser inte recensioner och hej och, men jag, ibland så gör jag det och jag tycker det är intressant att höra vad folk tycker liksom.
Jag förstår inte varför, för du har ju inte läst recensionen. Du har ju bara sett rubriken, för det är inlogg som krävs på Svenska Dagbladet.
Pluslåst, och den dagen jag liksom låser upp plus på Svenska Dagbladet som är en jävla pisstidning.
Ja, då är man ju
en jävla liksom borgarblaska. Ja. Det kommer ju inte hända. Nej. Så jag har inte läst hela recensionen, men jag har sett att det är en etta och jag har bara sett att det är en så här.
Men för mig, alltså jag hade löst en prenumeration på en sekund.
Ja, nej.
Om det var jag.
Det kommer inte ske. Men det är ju liksom, alltså jag blir, då går jag in i någon så här, jag blir personligt förolämpad, för att en etta är det inte.
Nej, för en etta är ju,
alltså, ja. Det är sämre än liksom, alltså det är sämre än
Tre solar.
Snakes on a plane. Alltså ja. Det är så här paja, alltså det, då är det ett skämt liksom.
Det är, det har blivit, ni har glömt bort 5 scener i filmen så att säga. Alltså det hänger inte ihop.
Nej,
så att säga.
Men alltså och det är framförallt så här, för mig personligen så skitsamma, men det är så många människor som har jobbat så jävla hårt med den här filmen och skrivit och regisserat och fotat och frusit och stått långa dagar och kämpat och lagt ner själ och hjärta i den här filmen. Och sen att bara få en fucking etta av någon sur jävel på Svenska Dagbladet som liksom haft uppenbarligen då en dålig dag och är liksom avigt inställd till serien från början förmodligen. Men man kan inte ge den en etta. Jag blir tokig, Niklas.
Ja, jag vet att du blir. Men fan,
det här förstör min Göteborgshelg.
Ja, jag vet, och det ska inte göra det.
Jag sitter här och dricker iskall pubst och mår så jävla bra, men den här ettan sitter som en jävla tagg i min själ. Och det ska inte göra det. Jag ska inte påverkas av det, men jag gör det. Och jag tänker vara transparent med det.
Jag tycker det är fint av
att. Och jag tycker det är orättvist. Och jag tycker det är taskigt mot alla som har jobbat med den. Och det är att inte ta oss på allvar. För det är många som tar den här filmen på stort allvar. Och sen, men vet du vad som gjorde mig glad igen?
Nej.
Det var så här, nu satt vi på Hedlunds havsbar och havskräfter, mådde bra. Och sen väntar 2 damer på vårt bord när vi ska gå. Ja. 2 härliga Göteborgs damer som ska gå och ta ett glas vin och äta havskräfter. Och så tittar de på mig och säger så här: gud, vi ska ju gå och se din film nu efter det här. Vad konstigt att vi ser dig här. Och de ska alltså ta ett glas vin och sen ska de gå och se Bonusfamiljen. Och de kommer fucking älska den, tror jag.
Och det är viktigt.
Och det är det enda som betyder något.
Ja, men på riktigt är det ju. Och det säger du inte bara för att liksom...
Nej.
Du menar ju det.
Ja, jag menar, det är liksom, det är där kontakten finns. Det är där, det är de filmen är till för. De är inte till för Caroline Svensson på SVD.
Nej, men tänk vad fint att de har liksom, det är lördag, de har liksom fixat sig. Ja. De har tänkt, fan vi tar ett glas vin på den här härliga Hedlunds.
Ja.
Kanske en liten havskräfta.
Ja.
Och bara så gör vi en hel dag av det här.
Ja.
Och så går vi och ser filmen. Och så går vi hem. Och sen så käkar vi middag.
Mm.
Alltså bara, deras liv. De hänger upp en hel dag av sitt liv kring den här filmen.
Ja.
Alltså, och så många människor som gör det hela tiden. Ja. Det måste ändå ge en skådespelare. Alltså då tänker man att det är värt det. Liksom.
Ja, men jag kände att det var faktiskt... Det var plåster på alla sår.
Mm.
Det var så att ettan är bortblåst nu. För att det där betyder så mycket mer.
Bortblåst är det inte.
Är det inte Nej, men nästan.
Jag fattar vad du menar.
Nej, men jag blev liksom... jordad i mig själv igen och kände så här, det är det här det handlar om.
Mm.
Det är inte liksom, det är inte det där, det är inte den där jävla skitnödig liksom kulturskribent som ger en etta som det handlar om.
Det är också när man ibland utomlands till exempel och läser nyheter från Sverige så ter de sig väldigt små och fjuttiga. Man bryr sig väldigt lite om samtiden hemma när man är utomlands på resa typ.
Ja.
Och det känner jag ofta så fort jag lämnar Stockholm. Då känner jag att allt som försiggår i Stockholm som är en del av ens liv i vardagen blir så futtigt när man inte är hemma.
Mm.
Då ser man på de här ankdammen Stockholm som är så här, gud, vad folk håller på.
Ja.
Mm. Horungar.
Ja, det är Stockholm. Ja.
Ja.
Mm.
Så att det är bra för dig att du är här och upplever. Hade du inte fått uppleva det där i Stockholm? Hade du varit hemma, du suttit ute i Svedmyr och ätit chips och frågat folk efter inlogg till Svenska Dagbladet. Så
Verkligen.
Ja.
Det är lättare att vända blad i Göteborg.
Ja, det är det faktiskt.
Och nu vänder vi blad.
Ja, verkligen. Vi är den här veckan sponsrad av Bosch och framförallt köksmaskinen Serie 6.
Serie 6, maskinen som kommer få både dig och mig, eller redan har fått både dig och mig att börja baka mycket mer än vad vi redan gör. Och detta gör vi då med hjälp av Bosch Serie 6. En av anledningarna till att den är så jävla bra är ju också att den har en unik 3D-rörelse som ser till att degen arbetas ordentligt och att alla ingredienser fångas upp i botten av skålen. Den har också sensordrivna program som gör att maskinen känner av till exempel när degen är färdig, har knådats tillräckligt. Och den stannar då när degen är perfekt knådad.
Vi kommer ju släppa ett extra avsnitt snart där vi har en gäst.
Mm.
Zeina Mortada.
Ja, så jävla
Zeinas
härlig.
Kitchen.
Så jävla härlig kvinna. Jag älskar henne.
Zeina är ju en mästare på brödbakning. Och hon använder ju själv Serie 6. Så man förstår ju ändå att det är bra grejer här.
Ja, den är också så här rejäl stadig. Den kan alltså bearbeta upp till 3,5 kilo deg i den här 5,5 liter skålen. Så du kan göra ordentliga degar i den här. Integrerad timer. Våg. Att den har en inbyggd våg. Så du behöver inte hålla på och måtta upp med decilitermått eller någonting. Du kan hälla på tills du ser att det är rätt mängd gram.
Ja, och inte bara att den har en och två vågar till och med. Det är både den som är i själva skålen och så har du upp på själva armen där själva kroken sitter i. Så finns det liksom ytterligare en våg.
Något som tyder på ett väldigt stor maskinslugn är ju att man kan få prova på hemma 100 dagar med fri returer.
Ja.
100 dagar! Jag har ju länge drömt om att bli mer som min mamma. Min mamma, när vi är på landet, då bakar hon ju bröd varje kväll. Vi är 12 pers där, då bakar hon frukostbröd till alla som är färskt på dagen efter. Jag vill ju föra det här vidare. Där är ju Bosch Serie 6, det är lösningen för att den är så enkel att använda.
Bosch Serie 6 finns att köpa hos Power. Och där kan man även läsa mer om själva köksmaskinen. Vi tackar Bosch.
Vi tackar Bosch.
Dankeschön.
Vi tackar Bosch och vi påminner också om att det snart kommer ett specialavsnitt med Bosch och Zeina.
Danke.
Dankeschön.
Vi är den här veckan sponsrade av 7-Up Zero Sugar.
Yes, den här underbara läsken med citron och lime smak som du ju också då finns i 7-Up Zero Sugar. Det är ju ändå en väldigt bra måltidsdryck.
Ja, men alltså det är ju det, för att om man tänker på det fräscha och lätt. Det svalkande.
Det är citron och lime. Det
upplyftande citron och lime, förstår du? Alltså det är klart att det nästan, jag tror faktiskt inte det finns någonting egentligen som blir sämre. Alltså mat.
av att dricka 7-Up.
Nej.
Förstår du vad jag menar? Alltså så här, den smaken är så pass liksom ren och clean och liksom svalkande och allt det där. Mm. Du fattar.
Jag tänker nu närmar sig Valborg här. Det ska ändå komma lite värme. Att liksom bara hälla upp en 7-Up med is och citron i ett kallt glas i trädgården.
Mm. Och kanske grilla så här kyckling på rotisserie. Har du gjort det någon gång?
Nej, men det är kanske är något som faktiskt den här jag kommer börja med i sommar. Med en fräsch syrlig sallad.
Exakt.
Lite primörer och sen ett uppfriskande glas 7-Up Zero Sugar.
De sista åren när Zero har tagit liksom över marknaden så blir man ju glad varje gång man upptäcker att liksom ens gamla favoriter som 7-Up ändå har varit genom åren.
Mm.
Och bara, ja, det är klart att det finns i Zero också.
Den här smaken är verkligen, alltså jag kopplar den starkt till sommaren och sommaren står framför oss. Så att det är bara att langa in lite 7-Up i kylen och ta dig an sommaren på ett värdigt sätt. Vi hälsar sommaren välkommen och knäpper en 7-Up Zero Sugar. Lyssna bara på det här ljudet.
Vi är den här veckan sponsrade av Pilsner Urquell, våra vänner på Pilsner Urquell.
Ja, de har blivit som en fast punkt för oss ju. Jag framförallt dricker kanske mer Urquell än vad du gör. Men därför är jag extra glad och liksom kunna presentera att under våren så lanserar Pilsner Urquell kortburk på Systembolaget. Den lilla 33an. Och den är kall hela vägen igenom och så vidare. Det är en av de fina grejerna med Urquell. Det är också så att på Om man går på ett Urquell-hak, då har de ofta en certifierad tapster som liksom upprätthåller kvaliteten på varje öl som serveras. De går ju då 4 dagars utbildning på bryggeriet i Pilsen där de får detaljerad kunskap om Pilsen Urquell och hur man hanterar det. Jag har ju gått den här kursen. Jag är ju, I'm somewhat of a connoisseur.
Man ska väl skölja glaset innan, va?
Ja.
Och hälla då ölen sen i mitten av skumkronan.
Ja, i mitten av glaset så att det bildas en skumkrona till sista droppen.
Ja, just det. Mm, så är det.
Det som kännetecknar Pilsner Urquell är den gyllene färgen, det vita krämiga skummet, den balanserade smaken. Ja. Det är en ljus lager, men den har ju en sofistikerad beska och karaktär.
Och för att konsumera alkohol så måste man ju vara över 20 år och framförallt dricka med måttfullhet.
Det är väldigt viktigt i det här sammanhanget att alla förstår det.
Tack, Pilsner Urquell.
På frukosten här i morse.
Ja.
På hotellet. Så var det, först så, när vi skulle ha mat så, ja, du är ju liksom Papphammar, klassiker. Du är,
ja, jag höll på att slå ihjäl mig.
Håller på att slå ihjäl dig, den jävla tröskel liksom.
Ja.
Glasögonen på sne och liksom.
Ja, nej, men det var...
Och sen så går det 10 minuter. Och så kommer bakom oss så hör man liksom som en dansk gubbe. Så bara, vad händer det, man? Bara stappla fram. Och sen i en minut tid efter han har ramlat. Han var så rädd för att han var nära att ramla, den här dansken. Jag sa ju högt, det är som han kom i byxan.
Ja, det var det lät som han torrkom i sina bad jeans.
Fan, men stor kan jag.
Ja.
Oh ja, för den här kaffen är varm. Vad slutade det aldrig? Folk väntade sig.
Nej.
Man fick inte min sympati riktigt.
Nej.
Han höll på där och ojade sig för att han nästan ramlade.
Ja.
Det var odanskt.
Jo, men det är också en sån ålderstecken. Man får någon sorts sekundär skräck för vad som kunde ha hänt.
Mm.
För man vet hur mycket det kostar att ramla när man är över 40.
Ja.
Det är så här, när jag har ju köpt broddar.
Det är så sjukt att du har gjort.
Ja, men jag har ju köpt broddar.
Ja.
Och det går ju i linje med hela min persona, att jag har kylväska till ICA och att jag liksom... Och alltså, oknullighetssignalerna
är många.
Och broddarna är ju en del av det.
En stor del.
Men alltså,
sista 20% fullbordades där, va?
Nej, men alltså, det handlar ju om att jag halkade till när det här snöpisset var. Och hade jag inte lyckats liksom fånga mig själv och inte ramla, så hade jag fan slagit ihjäl mig, alltså.
Ja, nej, visst.
För att man kan inte ramla när man är över 40.
Nej, och den här gubben var ju dansk och 60.
Ja.
Och såg ut att...
Ja, matglad.
Han hade ju ätit en del och druckit en del, för han tror jag. Han är ganska röd i hyn.
Ja.
Och så han är ju, det han är ju ett fall bort från liksom Rikshospitalet.
Yeah. Ja. Nej, men jag är liksom, man får bara släppa prestigen där och faktiskt safea upp.
Ja, nej, men jag kände bara att det var en otroligt jag blev irriterad på honom först. Eller inte först, det blev jag just, vad gör han? Sen blev man, så hörde jag att han var dansk.
Mm.
Då tänkte jag, fan, shape up, alltså du är dansk.
Ja.
Lugna ner dig.
Ja.
Håller på att bete sig som en jävla konsult från Borås.
Ja, nej, inte bra.
Nej, så jag blev besviken på danskarna. Och samtidigt så tänkte jag också, fan skönt att Danmark åkt ut VM. Ja. Med buller och brak.
Mm. Mm. Man borde kanske vara lojal med danskarna och heja på dem, men det var bara skönt att de åkte ut.
Nej, var skönt. Den där dansken, han började med mig. Hans ljud kommer alltid för alltså eka i mitt inre.
Ja.
Fan, den är vann, den är kaffen. Ja, den är vann.
Tack. Ni svenska vakttorn. Med plutonium tvingar vi dansken på knä. Här, Danmark. Utskitet av kalk och vatten. Och där, Sverige. Hugget i granit. Dansk jävlar!
Du, vi har ju snackat mycket om potatisrestaurang. Eller potatisbaren, som vi ska heta. Som vi ska starta.
Ja, just det.
Och nu har du nått mig. Att i tidningen Café har Joakim Almén, vår gemensamma vän.
Även kallad Kontraktet.
Mm. En av de bästa Instagram-namnen i världen.
Ja, ett av de bästa smeknamnen. Ja.
Och det är helt... historien bakom, det orkar jag inte ens berätta. Det är bara...
Är det inte värt att berätta?
Nej, det är skittråkigt.
Ja, okej.
Okay. Ja, så det är inte värt att berätta. Det är bara ett bra namn.
Det är ett fantastiskt bra namn. Jag är avundsjuk på att inte jag blir kallad Kontraktet.
Ja, det är något fint i det.
Jag vill inte bli kallad Jerka, jag vill bli kallad Kontraktet.
Alltså, det, ja, alltså jättebra.
Ja, det är så bra.
Ja. Han i alla fall jobbar på café och skriver där.
Underbar människa.
Mycket. Och han skriver då att en nyhet i krogbranschen i Stockholm.
Mm.
Holländare öppnar en pommes frites-restaurang i Stockholm.
Paul Holländer? Paul, vad säger du? Vad sa du?
Holländare.
Jaha.
Paul. Paul Holländer öppnade på fritter. Det hade varit någonting.
Ja, det hade varit någonting.
Ja, herregud.
Det har någonting. Stökigt. Stökigt i köket.
Då, alltså, jag tror det är liksom ganska dålig koll överlag på vad som händer i restaurangen. Det kommer vara lite, maten kanske kommer ut lite då och då.
Ja, men jag skulle gå dit.
Ja, herregud.
Om Paul Holländer lyssnar på det här och någonsin vill starta på en frittrestaurang, så vill jag gå in som delägare.
Ja, jag är där. Alltså, herregud. En av de mest karismatiska människorna jag har träffat.
Ja, men berätta nu.
De ska ha en hel restaurang då som är tillägnad pommes frites. Och den holländska duon startar då någonting som heter Pommes Fritteri.
Mm-hmm.
Och den ska ligga på Regeringsgatan i Stockholm och öppna under våren, nu 23. Och de har verkligen forskat då på hur man gör bra pommes frites för hand. Alla gör det för hand, det är viktigt. Liksom.
Mm.
Färska och ekologiska handskurna på pommes som har utvecklats under flera år.
Mm.
Marvin Romain och Jurit Gras heter de.
Mm-hmm.
Ja, och de ska helt enkelt göra det som vi har drömt om.
Ja.
Men det är så orent. De har ju inte bara pommes frites. Det är ju saker till också.
Ja.
Vilket stör mig väldigt mycket. Om du ska göra en pommes frites-restaurang och brända det, då får du vara pommes frites bara.
Ja.
Men de har även gjort, de har gjort jobbet i att de har tagit fram en egen potatissort som odlas liksom exklusivt av en bonde på den holländska Nordsjökustens liksom, norra sida i någon mineralrik jävla jord liksom.
Mm-hmm.
Ja, och tillagningen den gör man med skalet på och det är helt utan sådana tillsatser och bla bla bla.
Mm.
Men det kommer även då finnas en med massa friterade rätter.
Okay.
Det är inte bara på fritten, även om på fritten så är det centrum på restaurangen.
Mm.
Men, så det är inte helt i mål. Jag har fått jättemånga tips på Instagram att de här öppnar. Jag fick många skickat artikeln till mig.
Ja, just det.
Men det är inte det jag riktigt är ute efter. Jag vill ha olika potatissorter.
Ja.
Inte bara pommes frites.
Alltså de har inte helt och hållet
dödat vår idé.
Dödat vår idé.
Nej.
Nej, det ska ju mycket, alltså det är ju höga förväntningar. Om man verkligen, om man öppnar det så här, då måste ju, alltså den pommes fritesen måste ju vara mindblowing då.
Ja, men det så, förstår vilken, vad svårt det är. De alltså att gå ut med allt så här, nu så vi har världens bästa pommes frites. Mm. Vi har en egen bonde, vi har liksom år av utveckling.
Mm.
Alltså man kan nog inte riktigt bli nöjd när man går dit. Jag tror inte, alltså, mina förväntningar på de pommesen är som du säger, skyhöga.
Ja. Men hur bra kan det vara? Alltså förlåt, men pommes frites är ju pommes frites. Alltså det är klart att det kan finnas skillnad i krispighet och liksom,
jo, man vill ha det, sälta och smak. Jag kan tänka mig att de har liksom jätte krisp, så det bara smäller i munnen. Ja. Och att det är som mos i hela pommes fritesen. Liksom. Det är det som de gör, hoppas jag verkligen.
Ja.
Det kan man ju få. Igår när vi käkade liksom bara pommes frites på någon jävla, bara snabbt, vi tog på en hak bara.
Ja.
Så fick vi ju pommes frites. De var ju asgoda.
Ja.
Alltså ibland är det bara pommes frites som du säger. Och det kan ju bli jobbigt om två holländare, kan jag tänka mig att de har långt hår och liksom coola tatueringar, ska stå och liksom förklara om vad mineralrik jord gör för potatisens.
Men det är en spännande resa som man ändå vill veta mer om. Så här, hur är man holländare och bestämmer sig för att så här, i Stockholm, men holländare, dit ska vi flytta och öppna en pommes frites bar.
Ja, men alltså de är ju, det limmar ju bra med holländare. Det enda de äter är pommes frites.
Ja.
Alltså om man är Holland, det är bara pommes frites och i mayo.
Ja.
Det är allt. Det är helt sjukt. Ja. Så de har ju ändå, de har ju det i ryggen ändå, tycker jag. Så det,
men det är ju to be continued, för vi kommer ju gå dit.
Ja, det,
så, och vi kommer ju prata om det i podden. Och vi kommer göra en stor grej av det.
Jag tycker vi ska gå dit med Ekengren. Så vi kan få, alltså även, vi kanske bara säger att det är gott. Men han kan ändå kanske byta ner lite mer vad det som är bra eller inte bra med dem.
Ja, du gjorde förresten en ny Ekengren-potatis, eller hur? Som vi ska prata om någon vecka.
Det är ingen Ekengren-potatis.
Men den där pom-anna.
Ja.
Ja. Finns inte det i hans bok?
Jo, men det är ju en riktig klass. Jag kollade inte hans bok faktiskt.
Men kan du inte berätta lite om pommes, Anna? Jag tycker om när du pratar om mat.
Ja, men det är nästa veckas podd.
Ja, okej. Okay. Men en liten
teaser.
Cocktease bara.
Nej, men pommes, Anna är liksom att
bara
man...
Bara ta på mig lite.
Ja, pommes, Anna är att man hyvlar potatis råtunt. Alltså, snacka en halv millimeter på en mandolin.
Mm.
Och sen så smälter man smör, vitlök och örter. Mm. I en stor kastrull.
Mm.
Och sen så lägger man ner det här varma smöret ner i liksom den kalla potatisen.
Mm.
Och vänder runt det där så det verkligen alla delar, det är så svårt för man måste verkligen vara noga med att varenda liksom del av potatisen får en täckt av smör liksom.
Mm.
Och sen så tar man skiva för skiva och lägger dem i en form på snygga rader i 25 nivåer kanske. Mm. Det tar lång tid att göra. Och sen så skjutsar man in den i ugnen med lock eller liksom någonting på så att den inte får färg.
Mm.
Så den blir mjuk ordentligt. Och sen så tar man ut den, sätter den under press och kyler ner den.
Just det.
Så blir det som en kaka. Så skär man bort kanterna med fula och gör fina, raka, snygga som kakor. Och sen så kan man skjutsa in dem i ugnen efter det. Så att liksom de får en yta. Och när man gör det så börjar varenda lager av potatis skikta sig. Man ser liksom där, som en vinerbröd deg nästan. Liksom.
Ah.
Och sen så när man tar ut den så river man på parmesan på toppen.
Ja,
det är en del av nästa veckans rätt i alla fall som jag ska göra. Men det är typ det godaste potatisen jag vet i hela världen.
Jag blev hård nu.
Ja, och vi snackar om det. Vi kommer göra den här vi ska ha hosta julen med vår familj. Och då ska vi göra en variant på den här. Tänkte vi.
Mm-hmm.
Där vi ska göra på mannen så. Men sen ska vi fritera som Ekengren gör med sina jävla hasselbackspotatisar. Men vi ska göra det med på mannen. Och servera i mindre bitar som kanapéer, som snacks.
Mm-hmm.
Med smetana och löjrom. Oj. Och lite lök på. Så du får liksom en ganska hög liten snackbit.
Mm.
Med liksom 25 lager potatis. Krispigt.
Mm.
Alltså det är nästan så att jag tror att det är bättre. På riktigt, jag tror att det är bättre än hasselbacken.
Ja. Gud vad härligt. Och att du redan har planerat vad du ska bjuda på julafton.
Ja. Ja, men det är för att det är vegetarianer och skit.
Ja, ja. Ja. Det går också i linje med din personlighet.
Ja. Nej, men nästa vecka som är rätt, det kommer bli... Det är det, och sen så är det iberico gris. Och den bästa rödvinsskyn jag gjort i hela mitt liv.
Ja.
Med också rostade svartkålchips.
Ja. Och det ska vi prata om nästa vecka.
Mm. Så det kan du njuta, får du längta till.
Ja.
Jag kommer bjuda dig på middag med den här resten. För det här är min, jag har upptäckt nu, det här är min nya paradrätt.
Mm. Underbart.
Och välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Det dyker ju upp så mycket mat i mitt flöde.
Ja.
Och jag har ju ett problematiskt förhållande till finska köket.
Ja.
Jag har ju firat finsk julafton en gång.
Ja, har du?
Det var inte en kulinarisk upplevelse, kan jag säga.
Nej, men det är gott.
I love her to pieces, hon som bjöd. Men finsk mat alltså.
Jo, men okej.
Det var morotslåda och lakkolauta.
Ja, gott.
Och
fick du gädda i limpa?
Nej, det fick jag inte. Gudskelov. Men jag fick alla de här olika lådorna.
Ja.
Det smakar ingenting, Niklas.
Nej, men
det smakar,
nej, men det
död.
Nej,
det smakar död och depression.
Men det handlar om att du behöver uppleva det länge. Det är som att så här, dricka ayran typ. Alltså det behöver man liksom växa upp med för att uppskatta. Ayran är äckligt, ja, att dricka till kebab.
Ja.
Om man inte växt upp med det. Alltså det är, ja, någonting som är så här, det, för mig är det oundvikligt att man måste ha det på jul bara.
Ja, men hur som helst. Nu såg jag en låda som jag inte visste om fanns. Men det är leverlåda.
Ja, men den. Ja, för fan.
Varje alltså, gröt, lever, lök, russin och ägg.
Mm. Det är farma varje jul.
Fy fan! Äter du det varje jul?
Leverlåda, ja. Jo, ja. Alltså kolloslåda, leverlåda, potatislåda och moroslåda.
Men vänta nu, kan vi stanna vid receptet? Gröt,
ja,
lever, lök, russin och ägg.
Ja, men det är gott.
Nej, men alltså det är så sjukt. Det är som när mina barn så här ska leka kök och de sätter sig och blandar så här.
Nej, absolut.
Aprikos, marmelad, havregryn, salt, oregano och liksom, du vet, och gör en kuckelimuckröra.
Jag ska bjuda dig på.
Nej, du får inte, jag kommer inte äta av din lever. Om du får inte bjuda, nej.
Du måste smaka, jag lovar, det är inte fel med russinen.
Lever och russin.
Ja, men du fattar att det funkar.
Gröt.
Gröten kanske inte låter jättegott, men jag lovar dig att det är bra.
Men det är en galen person som har kommit på det här. Finnar ni galna? Finnar galna?
Men har du ätit karelska piroger?
Ja, men det har jag faktiskt ätit. Det är ju gott.
Ja, men där har du också gröt i.
Ja, men du har inte lök, russin, ägg, lever.
Nej, absolut. Men i en karelsk pirog?
Ja, det är smör och ägg, eller?
Men det är ju ris. De gör ju riktigt deppiga små piroger. Knyten med rågmjöl, för det billigaste.
Mm.
Skit egentligen. Mm. Dumt att det är det. Men så är det då. Det är ju, vet du, risgrynsgröt. Och sen så har man då äggsmör på toppen.
Mm.
Man fyller med risgrynsgröt och sen så har man äggsmör på toppen. Mm. Det är inte. Det låter ju också dumt.
Det är gott.
Men det är gott, det vet jag att det är gott.
Ja, men du, kan inte du göra en finsk middag till mig då?
Jo,
så jag blir lite övertygad.
Det kan jag göra.
En annan resespecial som vi faktiskt tänker göra är ju att vi måste ju åka till Helsingfors. Liksom, på den här liknande.
Ja, men du har snackat om det.
Ja. Då ska vi gå och äta smakbit på den här grillen. Och
ja, men visst, jag dit vill jag.
Mm.
Men du vet, Kalakukko. Vad är det?
Va?
Kalakukko.
Nej, jag vet inte vad det är.
Det är ju då, jag är ju från östra Finland.
Mm.
Eller jag. Fan, från Sverige, så jag sjunger om det. Men min släkt. I Savolax, som är ganska nära Kokmo som min familj kommer ifrån, där kommer den här rätten ifrån.
Mm.
Och det är då siklöja som man täcker in i ett deghölje av råg. Och så tar man siklöja och fläsk.
Vad är siklöja för någonting?
En deppfisk. Oh. Ja. Och så bakar man liksom fisk.
man tillagar alltså den här äckliga siklöjan tillsammans med fläsk osaltat, bakar in det i ett bröd, så får man ut som en stor limpa, och så skär man upp limpan, och så ligger det som fisk och fläsk i brödet.
Men fy fan.
det är inte bra.
Alltså där, bara avveckla nu, hela jävla Finland, känner jag.
Nej, och det är så här konserveringsmetod från början givetvis, därför den har kommit fram. Det är verkligen inte gott.
Nej.
Kan jag tänka mig.
Nej. Hade jag aldrig kunnat tro.
Vet du vad man äter till då? Ett vanligt tillbehör.
Jag vet inte, piss. Man dricker piss.
Till. Nej, men man ska
finskt
ha
en... piss.
Men om man ska ha en sås, vad har du köpt på?
Piss.
Nej, det är fin mjölk.
Nej. Jo. Det är det som är så sjukt på något sätt. Alla smaker är så neutrala. Alltså,
ja,
jag vet inte, när jag åt den här morotslådan eller vad det nu var. Så, alltså, det är inte heller, det är ingen som saltar heller riktigt, eller?
Nej. Och du vet om att den finska, vi har ju också julskinka.
Ja.
Men vi använder ju inte så här nitritsalt som gör att inte den oxiderar. Den håller sig ju, alltså svensk julskinka är ju rosa.
Ja.
Den finska är ju rågrå bara.
Ja.
Men det är så här salt som oxiderar.
Ja, det är klart.
Ja, men kalla koko, det kommer vi aldrig ha i podden i alla fall.
Nej, det kommer inte göra. Men däremot en finsk buffé.
Ja, absolut.
Det skulle kunna vara något faktiskt.
Ja, men det är slutet. Kalla koko. Kalla koko.
Jonna liian pilli ili mojo visi. Vaike on vanno yks man tiedäs, mutta kehto ei sanno lentävä kalla koko.
Det har skymt under tiden som vi har pratat. När vi började podda så var det ljust ute. Nu har skymningen lagt sig över Älvsborgsbron som vi sitter och tittar ut över. Och det känns som att vi är en del av något större.
Mm.
Något större, något vackrare det än det vi har hemma.
Ni lyssnar på här på onsdagen, men det är alltså lördag kväll. Vi kom igår kväll. Vi har en hel kväll och framförallt en hel morgon. Vi kan vakna utan att barn och innan vi åker hem.
Ja.
Vi har kvällen öppen för våra fötter. Våra tjejer är just nu nere i spat och dricker drinkar.
Mm.
Vi ska joina dem med det.
Mm.
Och sen så ska vi be oss ut på stan och natten i Göteborg. Vi ska till, som sagt, Barlalun.
Mm.
Möta upp kanske Kribba.
Mm.
Kribba är som Kribba är, ni som lyssnar. Det är Kribba skådespelaren alltså.
Ja, Kristoffer Wagelin.
Kristoffer Wagelin.
En av Sveriges bästa människor.
Han är också i Göteborg av en slump. Ska vi jobba om dem och så kanske vi, som igår, vi hamnade på Jakida, Sveriges bästa nattklubb.
Ja, det är mycket superlativ här nu.
Men vad fan ska vi säga då?
Ja, men vi är ett rus.
Ja, inte bara
filmen. Ja, men det är det. Det är också så här, högst upp i Jakida, det finns inte riktigt en motsvarighet i Sverige. Där man kan vara på nattklubben och sitta ner och prata.
Ja, och ha det lugnt och skönt. Så kan man gå ner en våning om man vill dansa. Men det är lugnt.
Nej, det är så vackert.
Nej, så vi kanske landar där ikväll också, vem vet. Men den här natten och kvällen är ung i alla fall, så vi kommer väl köra på. Så kommer vi väl nästa vecka prata också om hur det var på Lalun. För det måste vi prata om. Det har ju varit så stort nu.
Ja, ja. Det blir betygssättning.
En annan grej utöver den rätten som vi pratade om. Den här pomannan med Iberico-grisen.
Mm.
Så kommer du och jag också på, när vi har spelat in nästa gång nästa vecka, har varit på årets kockmiddag.
Just det.
Årets kock, inte årets kock, svenska landskocklandslaget, förlåt, med Mellerud.
Mm.
Svenska kocklandslaget tävlar nu i VM och de kommer hem och sen så ska vi få äta deras meny från VM tillsammans med dem.
Ja.
Det ska vi också prata om. Så det kanske, om inte den menyn håller, då vet jag inte vad vi ska göra.
Nej, den kommer hålla.
Ja.
Den kommer hålla. Ja, nej, men nu ska vi förkovra oss i Göteborg. Jag känner att ettan i svenskan är nästan som bortblåst.
Ja, verkligen.
Jag kan bara säga, som sista hälsning till recensenten, det är inte mitt fel att du hatar ditt liv.
Nej, det kan jag inte säga.
Tack ska du ha.
De hatar inte ditt liv.
Happiness, more or less, it's just a change in me, something in my liberty on my mind. Happiness coming and going, I watch you look at me, watch my fever growing, I know just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn?